big people, they can drink it. Why not we don't? Why can't we?
En ung elit som ser samarbete med Israel som lösningen på konflikten. Deras föräldrar gör affärer med israelerna. De har vanor från utlandet, vanor som uppfattas som skörlevnad av en majoritet av deras egna landsmän. Men det stör inte dem.
We're more civilized, that's all. We've got something that we don't separate between a girl and a boy. Okay, they do.
Politiskt aktiva unga finns på universitetet i Birzeit. Studenterna här har alltid gått i främsta ledet i demonstrationer och sammanstötningar. Många av 80 dödsoffer vid upploppen som följde efter tunnelbygget i Gamla stan i Jerusalem kom från universitetet. Men på årsdagen gör studenterna ingenting.
Shabab, tقدر تقول في نوع من نسميه حالة يأس.
Khaled Aziz och Murad tillhör intifada-generationen. Som pojkar deltog två av dem i stenkastning och upproret mot den israeliska ockupationen. Då organiserade skolbarn i olika politiska fraktioner redan som 10-11-åringar. Idag vågar ingen av dem ens säga att de var aktiva i intifadan. För bland de som grips idag av israelisk militär och palestinsk polis finns också politiskt aktiva från intifada-tiden.
Soffat till omor ramda, yani ramda naktir min nas och bedhet hafsir.
Aziz är från Gaza men har inte kunnat besöka sitt hem på 4 år. Han saknar tillstånd och var på Västbanken nu och vågar inte lämna universitetsområdet. Murad från Hebron var djupt troende muslim, blev omvänd kristen men tar nu avstånd från alla religioner för deras blodiga historia.
We must be silenced, and a lot of young people who believes in liberation and who believes in you know in freedom, I think they will leave the country.
Den unga eliten i Ramallah har inga planer på att lämna landet. Det är här de kan bygga vidare på sina ärvda förmögenheter.
September 1997. Resultat av folkomröstningen i Schweiz.
Över 70% av det schweiziska folket gav idag regeringen klartecken att fortsätta sin mer liberala narkotikapolitik. Det blev det något överraskande resultatet av folkomröstningen i Schweiz.
Den nya organisationen Ungdomar utan droger som drev fram folkomröstningen i Schweiz vann alltså inget gehör för sin mera restriktiva narkotikapolitik. Resultatet i dagens omröstning betyder att regeringen nu kommer att utvidga och permanenta de tidigare försöken att dela ut rent heroin till de allra tyngsta missbrukarna. Sedan 94 har nära 1200 heroinister fått heroin från staten med lägre kriminalitet, mindre prostitution och bättre hälsa för narkomanerna som följd. Allt enligt en studie som gjorts av regeringen. I fortsättningen kommer 8000 narkomaner att få delta i denna verksamhet. Chefen för den schweiziska socialstyrelsen, Thomas Seltner, säger ikväll att den schweiziska regeringen nu snabbt ska lägga fram ett förslag som lagstadgar rätten till heroin. Resultatet av folkomröstningen betyder också att det stora metadonprogrammet i Schweiz, där 14 000 narkomaner deltar, kan få fortsätta.
Den 27 september 1997. Idag är det 3 år sedan Estonia sjönk i Östersjön.
Idag är det 3 år sedan passagerarfärjan Estonia förliste och 852 människor miste livet. Och idag på 3-årsdagen av katastrofen invigdes det nationella minnesmonument vid Galärkyrkogården i Stockholm. Många anhöriga hade sökt sig dit för att få vara med om ceremonin.
Katastrofen på Östersjön omkom 852 människor. Vi har samlats här idag för att hedra de människor som miste sina liv vid Estonias förlisning. Vi har samlats för att minnas det liv de levde, deras livsverk under den stund som förunnades dem på jorden.
Så kunde det då till slut invigas. Det nationella minnesmonumentet, ett öppet rum med utsikt över vattnet, placerat vid en kyrkogård som i hundratals år förknippats med havet. Och för många anhöriga blev det en upplevelse med blandade känslor.
Det är liksom inte mitt eller vårat monument, utan det är ju allmänhetens. Vi har ju vårt monument, om jag säger så, hemma i församlingen som har, där vi har höll ihop, och det har varit väldigt skönt.
September 1997. Staten skulle spara pengar. Gjorde ett nytt rabattsystem på medicin vid apoteken.
Det nya rabattsystemet innebär att patienten själv betalar all medicin upp till 400 kronor. Däröver införs en rabatt som stegvis höjs upp till 1300 kronor. Och därefter blir medicinen gratis. Det här skulle spara 1 miljard kronor om året till staten, men sannolikt hamnade på närmare 2 miljarder. Och nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag att granska de negativa effekterna av den här omläggningen.
Jag tror att patienterna har blivit mycket mer medvetna nu om vad läkemedlen faktiskt kostar och har blivit försiktigare att köpa läkemedel.
Och den nya möjlighet som finns att köpa medicin på avbetalning utnyttjas bara av 1% av kunderna.
Särskilt tycker jag bland våra äldre kunder, man uppskattar inte att ha det här på kredit. Man vill inte ha såna affärer. Man är van att klara av sina finanser.
Så att de som verkligen skulle behöva det, de använder inte det?
Nej.
September 1997. Ska det börja nu igen?
Vi börjar med en just inkommen internationell nyhet.
Irakiska myndigheter beskyllde idag Iran för att med krigsflygplan ha attackerat mål i Irak. Enligt ett uttalande från Iraks utrikesdepartement hade attackerna riktats mot områden där en iransk oppositionsgrupp har 2 baser. Enligt de irakiska myndigheterna slogs attacken tillbaka.
September 1997. Det råder stora meningsskiljaktigheter mellan väst och Afghanistan.
I Afghanistan har nu den islamistiska talibanregimen släppt EU:s kommissionär för flyktingfrågor Emma Bonino i den delegation som greps i morse. Gruppen återfick friheten efter några timmar.
Gripandet är en illustration till den avgrundsdjupa kulturskillnaden mellan västvärlden och talibanernas Afghanistan. Emma Bonino greps tillsammans med 18 andra personer när de idag besökte ett kvinnosjukhus i Kabul i Afghanistan. Efter några timmar släpptes de igen. Det är inte känt om gripandet kommer att få några rättsliga följder. En talesman för talibanerna säger till nyhetsbyrån Reuters att gruppen greps eftersom de tog bilder inne på kvinnosjukhuset utan att ha officiellt tillstånd. Det fanns män med i gruppen och talesmannen säger att talibanernas grundprincip är att inga män får ta bilder av kvinnor om de inte tillhör samma släkt. Idag blev det också känt att talibanerna utvisat 3 FN-tjänstemän. De ska ha protesterat mot att en kvinnlig advokat placerats bakom ett skynke under ett möte. Händelsen beskrivs i den pakistanska tidningen News som hänvisar till afghanska källor. Den kvinnliga advokaten uppges vara från Skandinavien. Hon var i Afghanistan för att informera talibanska tjänstemän om flyktingars rättigheter. Eftersom hon inte bara slöja tvingades hon sitta bakom ett skynke och prata. 3 FN-tjänstemän lämnade mötet i protest. Då utvisades de ur landet, anklagade för att ha visat bristande respekt för värdlandets seder och traditioner. Talibanerna har i dagarna haft kontroll över huvudstaden Kabul i precis 1 år. Det är en ultramuslimsk rörelse som bildades så sent som för 3 år sedan. Den kom ur de religiösa skolorna och kunde omedelbart notera häpnadsväckande militära framgångar. Talibanerna säger sig nu behärska 80% av Afghanistan. De har skurit av tillfartsvägarna till motståndarnas sista fästen och kräver nu att få överta Afghanistans plats i FN. Den innehas fortfarande av president Rabbani som drevs ut ur huvudstaden för nästan precis 1 år sedan. Staffan Sonning, Singapore.
September 1997. Legionärsjuka har drabbat Akademiska sjukhuset i Uppsala.
God God kväll. Nu ska Socialstyrelsen granska Akademiska sjukhuset i Uppsala där två patienter dött i legionärssjukan. Vattnet på sjukhuset har haft en lagom ljum temperatur för att patienterna inte ska kunna bränna sig. Men just den temperaturen är idealisk för spridning av legionärssjukan.
Sjukhusledningen på Akademiska sjukhuset känner väl till legionella bakteriens förekomst i vattenledningssystemen och spridningen via duschar. Och man har också vidtagit åtgärder för att minska risken för spridning. Men varför sex personer är drabbats, varav två avlidit just nu, det vet man inte.
Ibland har vi spekulerat i att det är den varma sommaren. September är en legionella månad efter somrar. Och nu har det ju varit en exceptionellt varm sommar, så det kanske har gynnat tillväxten av legionella.
Boven i dramat är egentligen bestämmelser som Arbetarskyddsstyrelsen utarbetade på 60-talet. Som slog fast att varmvattentemperaturen skulle vara högst 40 grader i duschar och kranar på sjukhus. Och de hus på Akademiska sjukhuset där de drabbade patienterna vårdas är byggda efter de bestämmelserna. Och i praktiken innebär det att varmvattnet blandas med kallvatten redan i källarplanet. Vilket gör att varmvattnet blir för kallt och legionella bakterien kan växa till i de långa ledningssystemen och smitta genom duschångorna. Något som man känt till ganska länge.
Ja, det fick vi klart för oss 93 när vi fick ett utbrott av legionella bland njurtransplanterade patienter.
Men 93 till 97, varför har ni inte raskat på och bytt ut de här ledningarna?
Vi har bytt ut enligt en rullande plan som sjukhuset har lagt. Och det är ju ganska många huskroppar i sjukhuset och man har successivt gått igenom hus efter hus och byggt om så att man har särat på kallvatten och varmvatten.
För att kompensera ombyggnadstakten spolar man också igenom ledningarna med hetvatten varje månad, något som uppenbarligen inte fungerat. Och nu är allmänheten oroad.
Ja, nu blir man ju liksom lite feg, va? Man funderar om bacillerna kommer ifrån.
Vågar du lägga in det här?
Ja, nu ska jag tordas lägga in allt. Det är jag inte rädd för.
Vad händer nu närmast?
Nu intensifierar vi hetvattenflushningarna utav de ännu inte ombyggda husen. Och jag tror att sjukhusledningen tillsammans med landstingsfastigheter går igenom om man kan snabba på den fortsatta ombyggnaden.
Den 29 september 1997. Fortsatta spänningar i södra Libanon.
En israelisk soldat dödades idag i en granatattack i den så kallade säkerhetszonen i södra Libanon. Bakom attentatet låg den iranstödda gerillaorganisationen Hezbollah som har ett mycket starkt folkligt stöd i bergsbyarna i södra Libanon. För det är just gerillan som bygger upp husen som bombas av israelerna. Och det är gerillans män som skyddar befolkningen. Ingen tillåts komma in i byarna utan tillstånd. Rapport har följt med gerillan till en av dessa bergsbyar.
De är mål för israeliska bombattacker. Gömda i de gröna dalarna i det kuperade södra Libanon övar sig Hezbollah-gerillan för nya attacker mot israeliska förband inne i Israels så kallade säkerhetszon och i Libanon. Den senaste tidens nederlag för Israel har stärkt gerillan. Men Hezbollah är mer än en gerilla. Dess närvaro och aktivitet är påtaglig i de flesta byar. Hit släpps ingen utomstående in utan eskort av Hezbollah. Munir Hamdan, grönsakshandlare i Kvarfila, är också sambandscentral. Han driver byns telefonväxel och sköter Hezbollahs penninginsamling. Hans son var med i Hezbollah.
Vänken, man har fannu. Kan bo mojahat, yani, virja yuji.
Munir och Kadja har offrat sin äldste son till kampen. Sonen dödades efter 4 månader. Ett oerhört offer, men inget offer kan vara stort nog, tycker mamma Kadje, som är beredd att också låta den enda son hon har kvar gå med. Uppe på bergstoppen ovanför Nabatie syns Israels militärposteringar. Byarna nedanför beskjuts regelbundet som misstänkta Hezbollah-fästen. Men för varje attack tycks viljan snarare stärkas än försvagas bland byborna om att det bara finns en väg att gå.
إن شاء الله حبيهزموا على إسرائيل وحتظهر منهم مهزومة ما بال
Människorna här är fattiga och utlämnade. Hit når ingen hjälp från regeringen i Beirut. De enda som hjälper är Hezbollah. Priset är trohet mot grillan. Den som inte klarar det måste flytta.
Det här är gröna linjen som Israel nyligen besköt med granateld. Ett av många hus som har fallit för israelisk beskjutning den senaste tiden.
Hezbollah-ledaren för södra Libanon lägger hela skulden för de upptrappade striderna på Israels premiärminister.
السياسة الإسرائيلية تقترب شيئا فشيئا نحو جر المنطقة إلى حروب جديدة ويبدو أن نتنياهو يريد جنوده وقودا لسياسته الحالية.
Hezbollahs soldater brinner av en stark religiös övertygelse om att de som följer Guds befallning kommer att segra. Med Guds hjälp kommer de att befria Libanon och för det är inga offer stora nog.
September 1997, Nordirland.
Idag har fredssamtalen i Belfast inletts. För första gången sitter unionister och republikaner vid samma förhandlingsbord. Men de har en svår uppgift framför sig. Den gamla konflikten har satt sin prägel på allt. Inte bara på det vardagliga livet utan också på kulturen i Nordirland.
In their eagerness for peace, the dead were all forgotten. The lies were all forgiven. And someone said, let's pretend it never happened. All those people never died. And those of us who remember what peace was really like and had always been Irish must wait to see this promised land.
Med penna och pensel beskriver han sin stad Belfast och livet i Nordirland. Ett liv helt präglat av den urgamla striden mellan katoliker och protestanter.
We are surrounded by messages all the time. These particular paintings are called slogan heads, and they're supposed to be a short history of Ulster from 1969 on. They will be like this. There's a target figure. There's a one that says Brits out. For one person, this is a freedom fighter. For another person, this is a terrorist. In 72, if you disagreed, then you were killed. Nowadays, they're putting on an acceptable face. They're meeting President Clinton. They are politicians. They see themselves like Nelson Mandela and so on.
But
so,
you don't trust them.
No, I don't. No, not at all.
We have grown up in a community where, because of idiotic political policies, hate was generated by a mass of people, essentially politicians. And we're now sort of, at 25 years, we've seen that hatred has become institutionalized. It'll take a long time to get rid of that. Now, maybe, I don't think for a minute in my painting is about as potent as a fart, really.
Men visst hoppas han ändå att hans målningar ska kunna påverka. Hans främsta motiv är den protestantiska Orangeordens aktiviteter.
I grew up in a Catholic background, and the Orange parades played a significant part in that background in terms of tone and colour and sound and politics. The world knows that we have 2,500 parades a year. Essentially, they are parades, sort of territorial walks. You know, it's marching to prove a political point.
Konst, litteratur och teater. På Lyric-teaterns scen handlar det just nu om 20-talets Dublin och kriget mot britterna. Nästa uppsättning utspelar sig i Belfast idag, men samma konflikt. Och medan de gamla fienderna sätter sig vid förhandlingsbordet för att tala fred nu, så påminns vi om att det var precis 85 år sedan över 400 000 unionister i Nordirland signerade ett dokument där de lovade kämpa med alla medel mot självstyre och mot ett enat Irland. Så freden kan tyckas avlägsen. And trots hat och misstro så vill ju alla ändå nå dit.
Actually, normal people don't really want killing and bombing. Even the very people who have been doing it a lifetime eventually get fed up. There are a lot of middle-aged paramilitaries now who don't want to do it anymore. At a purely physical level, they must be saying, Jesus, I'm fed up and I'm not fit for it.
And what are you going to paint if you get peace and quiet and
I'll go back and paint landscapes in a more vigorous way, hopefully.
Efter Palmeutredningen 30 september 1997.
Intresset för Christer Pettersson är fortfarande stort i utredningen om mordet på Olof Palme. Där säger chefsåklagare Jan Danielsson till Ekot. Men ännu är det för tidigt att begära resning i målet.
Palmeutredarna är fortfarande mycket intresserade av Christer Pettersson. Som Ekot tidigare berättat så pågår i praktiken en förundersökning mot Christer Pettersson. Material samlas in för att eventuellt kunna användas i en ny rättegång mot honom. Men för dagen finns inga beslut om att begära resning mot Christer Pettersson, säger chefsåklagare Jan Danielsson. Men vi är intresserade av alla uppgifter som kommer in och situationen kan snabbt förändras, säger Danielsson. Polisen har aldrig riktigt velat släppa misstankarna mot Christer Pettersson. Han blev ju fälld för mordet på Olof Palme i tingsrätten, men friad i hovrätten. Det här gör att utredarna inte kan närma sig Christer Pettersson som de vill. Det är som ett stängsel omkring honom, säger Jan Danielsson. Det är först om bevisningen mot honom skulle bli tillräckligt stark som han skulle kunna förhöras på nytt och återställas inför rätta. Riksåklagare Solveig Riberdahl säger till TT att nya uppgifter om Christer Pettersson finns och att de ska stämmas av under hösten för att se hur långt det räcker. Men i dagsläget finns alltså inget planerat mot Christer Pettersson enligt chefsåklagare Jan Danielsson. Advokat Pelle Svensson förhördes på nytt i förra veckan. Det gäller hans tidigare uppgifter om att han skulle fått uppgifter från den så kallade bombmannen Lars Tingström om Palmemordet. Uppgifterna ledde till att polisen i våras undersökte om det fanns spår av provskjutning av vapen i Tingströms sommarstuga på Ingarö. Några spår hittades inte. Danielsson är fortfarande intresserad av Svenssons uppgifter men vill inte värdera dem. Några nya dykningar efter ett eventuellt mordvapen kommer polisen inte att göra, säger Danielsson. Det finns också andra spår som palmutredarna arbetar med, till exempel Sydafrikaspåret. Även ett tredje spår finns som ännu inte läckt ut, säger Danielsson. Men vad det innehåller vill han inte gå in på.
Reporter Erik Ridderstolpe.
September 1997, England.
I Brighton håller det brittiska Labourpartiet sin årliga kongress, den första i regeringsställning sedan 1978.
Det var 19 år sedan Labours partimedlemmar kunde hälsa en premiärminister välkommen till talarstolen. Och det märktes. Smekmånaden för Tony Blair är ännu inte slut. Han är den populäraste demokratiskt valda politiker i Storbritannien upplevt enligt opinionsmätningarna. Opposition existerar knappast varken utanför eller inom partiet idag. Blair har skapat ett nytt Labourparti, besegrat vänsterflygen och fått delegaterna här på konferensen att ge upp en del av sin egen makt till partistyrelsen. Hans regering lovar full sysselsättning men inga löneökningar, det ska sparas. Tony Blair har siktet inställt inte bara på ett nytt Labourparti utan även på ett helt nytt Storbritannien.
Again my vision. The post-empire Britain is clear. It is to make this country pivotal, to make it a leader in the world, to use the strengths of our history to build our future. With the US, our friend and ally, with the Commonwealth, in the United Nations, in NATO, to use the superb reputation of our armed forces, not just for defense, but as an instrument of influence in a world of collective security and cooperation. And for Britain to lead in Europe again.
September 1997. Så börjar jag om från början.
God kväll. 11,5 år efter mordet på Olof Palme är Palmeutredningen på väg mot en ny rättegång mot en gång redan friade Christer Pettersson. Även om inga formella beslut fattas inriktar sig nu hela spaningsstyrkan på att sammanställa bevisningen så att det räcker för ett nytt åtal mot Christer Pettersson.
Turerna har varit så många att ingen längre kan hålla räkningen. Men inom palmutredningen finns nu för första gången på många år ett visst hopp. Flera mordutredare säger till Rapport idag att nu börjar bevisläget mot Christer Pettersson bli så pass starkt att det kan bli aktuellt med en ny rättegång.
Men först måste Högsta domstolen ge prövningstillstånd eftersom Pettersson redan frikänts för det här mordet en gång. Förundersökningsledaren Jan Danielsson är försiktig i sina officiella kommentarer.
Vart det leder, det är jag inte beredd att tala om dag för dag. Men vi har gjort vad vi har kunnat och vi har tagit till oss uppgifterna. Och det tycker jag att de är intressanta i och för sig.
Men är ni närmare nu en möjlighet att få prövningstillstånd i HD?
Ja, den frågan är jag inte riktigt beredd att svara på idag. Vad jag kan svara är att det är klart att allt eftersom det kommer fram uppgifter som hamnar i den ena vågskålen så kommer ju vågskålen att tyngas ner mer än förut.
Åklagarna hoppas nu kunna bygga en indiciekedja som håller, även inför domstolen. De olika länkarna består av vittnesmål och omständigheter som vart och ett kanske inte är så bestickande, men sammantaget, enligt åklagarna, ger en tydlig bild av hur mordet gick till och att det trots allt var Christer Pettersson som höll i vapnet.
Och av de nya uppgifter som tillkommit sedan Pettersson blev frikänd är den kanske viktigaste den så kallade vapenhandlaren Sigge Cedergrens besked på dödsbädden att han faktiskt lämnat över en magnumrevolver till Pettersson strax före mordet. Dessutom den så kallade bombmannens erkännande, även det alldeles inför döden, att han tillsammans med Christer Pettersson och ett par personer till faktiskt planerat statsministermordet.
Ytterligare omständigheter som är besvärande för Pettersson är att flera av hans gamla bekanta nu vänt sig till polisen och förklarat att Pettersson till och med erkänt mordet i efterhand. Så här sa en av dem till Rapport härom året.
Ja, dels har han skrutit om det i förtäckta ordalag. Och dels
ordalag, för bara frågan, när du säger förtäckta ordalag, vad är det för ordalag exakt då?
Ja, det är i stil med att han sa då att det var nog jag som sköt. Och ibland har han sagt faktiskt att det var jag som sköt.
En annan bekant till Pettersson har förhörts flera gånger nu i sommar och berättat hur rädd Pettersson blev när fantombilden publicerades. Han tyckte att den var så lik honom själv.
Men huvudfrågan är förstås hur trovärdiga de här vittnena är. Flera år efter mordet väljer de nu att avslöja sensationella uppgifter om en gammal vän som eventuellt kan leda till en livstidsdom. Men både palmutredarna och åklagarna tycks i dagsläget vara inriktade på att försöka på alla sätt få till en ny rättegång mot Christer Pettersson.
För det står helt klart att i princip allt annat arbete ligger nere. Sydafrikaspåret, polisspåret och alla andra halvjumma teorier och uppslag har nu lagts i malpåse.
Advokat Claes Borgström, du har följt palmutredningen som observatör. Hur starka bevis krävs det för att HD ska ta upp det här målet igen för en person som redan har friats?
Ja, det är alltså det tillfälle där det krävs mest för att driva upp en redan fastställd dom. Va? Det är om någon är frikänd för ett brott. Och det krävs, som det står i lagen, så krävs det bevis eller omständigheter som är sådana att det är sannolikt, när man tittar på dem i efterhand, så ska man komma fram till att sannolikt skulle det ha blivit en annan utgång i målet. Alltså sannolikt skulle han ha fällt som de var med vid det tillfället. Och det betyder översatt till vanlig svenska kan man säga att det krävs mycket starka bevis.
Krävs det starkare bevis när det gäller en statsministermördare, eventuell statsministermördare?
Nej, inte för en resningsansökan i varje fall. Man kan väl kanske säga, alltså det är två led man talar om här. Va? Först så gäller det att få resning, det vill säga tillåtelse att driva en rättegång en gång till. Och får man tillstånd till det resning, sen blir det i så fall en rättegång. Och då är vi tillbaka på startpunkten så att säga. Då ska ju bevisningen värderas som vanligt. Och då kan man kanske säga att det krävs särskilt mycket när det är ett brott av det här slaget.
Mm. Det har ju kommit fram nya uppgifter, hörde vi. Men det handlar fortfarande om indicier. Måste man inte hitta mordvapnet?
Ja, kanske. Jag tror att jag och andra också har sagt det tidigare. Det är kanske inte alldeles säkert. Men alltså de här nya... Jag uppfattar det på det här sättet att det finns många olika omständigheter som var för sig, nya bevis kan man kalla för. Var för sig räcker inte va? Men vad man håller på med nu på åklagarsidan, det är att tanken är väl att om man ställer samman allt det här, då får vi en sån starkt läge så då ska det räcka. Jag är mycket tveksam till det sättet att resonera.
Det är det.
Ja, därför att så här långt efteråt väga in till exempel nya uppgifter som lämnas 10 år senare, uppgifter från personer som är avlidna där man inte kan ställa frågor och så vidare, va? Att det tillsammans skulle komma, att man skulle nå fram till den punkten, det har jag har svårt att tänka mig det.
Tack, Claes Borgström.
Den 3 oktober 1997, Italien.
Så utrikes.
Centrala Italien skakades idag av ett nytt jordskalv. Det finns ännu inga rapporter om människor skadats, men fasaden på den kulturhistoriskt värdefulla Franciscusbasilikan i Assisi skadades. Skalvet som mättes till 5,1 på Richterskalan hade sitt epicentrum i Umbrien bara en halv mil från förra veckans skalv då 11 människor omkom. De skalven mättes till som mest 5,6 på Richterskalan.
Oktober 1997, Nordkorea.
I Nordkorea har hungersnöden förvärrats, det uppger Internationella Röda Korskommittén idag och påpekar att hjälpsändningarna måste öka mycket snabbt för att inte massor av människor ska dö av svält. Det är okänt hur många nordkoreaner som hittills svultit ihjäl. Uppskattningar har varierat mellan 1,5 och 2 miljoner människor. Omkring 70% av årets majsskörd har förstörts av torka och risskörden i Nordkorea ser också ut att bli dålig.
Oktober 1997, Ryssland.
Idag är det exakt 4 år sedan stridsvagnar sköt mot parlamentsbyggnaden i Moskva. Och i sitt traditionella fredagstal gick idag Rysslands president Jeltsin till hårt angrepp mot duman, parlamentet. Och han antydde att han kan låta upplösa parlamentet och utlysa nyval.
Терпение людей, терпение президента не беспредельно. Дума должна работать на Россию.
Duman måste börja arbeta för Rysslands bästa. Medborgarnas och presidentens tålamod är inte gränslöst, sa Jeltsin i sitt radiotal och påminde därmed dumaledamöterna om att han som president har möjlighet att upplösa parlamentet. Jeltsin förutsåg att det nu återigen blir en period av konfrontation mellan duman och presidenten. Det var knappast en slump att han talade om det här just nu, för idag är det exakt 4 år sedan oroligheterna i Moskva som kulminerade med att stridsvagnar sköt sönder parlamentet. Mer än 100 människor dog i de striderna. Olika kommunistiska och nationalistiska grupper kommer idag att genomföra protestmarscher med anledning av 4-årsdagen. Ingen tror väl att den nuvarande konflikten mellan presidenten och duman kan komma att få ett lika förskräckligt slut. Men det handlar likväl om hårda motsättningar. I duman, det vill säga parlamentets underhus, är det kommunister och nationalister som har majoritet. Och de har gjort vad de kunnat för att stoppa presidentens olika lagförslag. I sitt radiotal idag klagade Jeltsin på att dumaledamöterna röstat emot att bönderna fritt ska få köpa och sälja jordbruksmark och att de stoppat ett paket sociala lagar. Nästa vecka kommer duman också med all sannolikhet att underkänna Jeltsins budget för nästa år och förslaget till ny skattelagstiftning kommer också att stoppas. Allt det här är för Jeltsin viktiga politiska initiativ och han känner sig frustrerad av att han inte får igenom sina förslag. Därav också antydningarna om att han kan komma att upplösa parlamentet, ord som främst är en form av psykologisk krigföring mot duman. För få bedömare tror ändå att det går så långt som till nyval. Jeltsin riskerar att kanske få ett ännu mer kritiskt parlament emot sig. Men inte heller för oppositionen, och då framförallt kommunisterna, är situationen glasklar. Missnöjda medborgare kan komma att rösta på helt andra partier. Och för de vanliga enskilda dumaledamöterna känns det bättre att sitta säkert på sin behagliga parlamentsplats i ytterligare 2 år än att riskera ett osäkert nyval. Sten Sjöström, Moskva.
ytterligare rapport om jordskalvet i Italien.
Ett nytt kraftigt jordskalv skakade mellersta Italien idag. I skalvet som mätte 5,1 på Richterskalan skadades flera människor lindrigt och tusentals byggnader rasade samman. Den här gången skadades bland annat klosterkyrkan i staden Assisi där Birgittas systrarna har sitt nunnekloster. Vi hör syster Marcellina.
People were all to run out because already we are living in a fear situation and people are so scared of this earthquake.
Den här gången var vi förberedda, så när skalvet kom rusade folk ut på gatan, berättar syster Marcellina. Människor här lever på helspänn sedan förra veckans jordbävning. Då dog 11 människor och tusentals hus rasade samman. Valvet i den berömda Franciscus-basilikan i Assisi störtade in och flera av de oersättliga freskerna förstördes. Idag när marken gav vika för tredje gången på en vecka så skadades basilikan igen. Svart rök steg mot himlen, berättar syster Marcellina. Men ingen vet hur allvarliga skadorna är eftersom byggnaden är avstängd på grund av rasrisken. Tusentals människor i området kring Assisi och Perugia har blivit hemlösa och bor nu i tält eller sover i sina bilar. Skolorna har stängt, sjukhusen evakuerats och all tågtrafik har ställts in. Under eftermiddagen idag har området skakats av flera efterskalv. Experterna varnar för nya jordbävningar och nu flyr människor i panik. Abedissan har bett Birgittas systrarna att lämna Assisi. Men syster Marcellina säger att hon stannar och litar på Guds beskydd.
I tell to my sisters we live it in God's hand, because life in his hand. But this we must take it as God's will. We can't go against this.
Syster Marcellina vid Sankta Birgittas kloster i Assisi i Italien. Reporter Gina Lindberg.
Oktober 1997.
God kväll. Ja, nu växer alltså protesterna mot det omstridda tunnelbygget under Hallandsåsen. Efter rapporterna om att det giftiga tätningsmedlet som används i järnvägstunneln läckt ut i grundvattnet och förgiftat boskap talar nu allt fler om en stundande miljökatastrof.
Men är det så att inte vi får stöd för de här åtgärderna, då kan vi lova de styrande med ert goda minne att nästa gång så blir det kanske inte så här fredliga metoder. Är ni med på det också?
Ja!
Det var en irriterad skara bönder och kringboende som idag samlades utanför Skanskas norra mynning av den kommande tunneln under Hallandsåsen. Ett omstritt tunnelbygge som under de senaste dagarna visat sig släppa ut toxiska gifter i läckvattnet från tunneln. Kreatur har dött och nu sprider sig oro.
Jag tycker det utvecklas mer och mer till en mardröm. Man är orolig för framtiden helt enkelt. Har man något vatten till djuren imorgon eller har vi något vatten att dricka själva?
Misslyckandet med det här giftiga injekteringsmaterialet, det visar ju att de har tappat kontrollen över hela sin verksamhet. De är desperata nu. De ska till varje pris igenom åsen och då struntar man i alla miljöhänsyn.
Ett otäckt faktum är att ett tätningsmedel, 140 ton rockagill som pumpats in i håligheter i Hallandsåsen för att trycka undan det för bygget besvärande vattnet, består av giftiga komponenter, direkt cancerframkallande och på nervbanor skadligt i flytande form. 5 kor har avlivats efter att ha druckit det förgiftade vattnet och fler är i riskzonen.
Det är ju arbete många år tillbaka också ju. Alltså man har avlat upp djuren. Det känns mycket tråkigt.
Och för Båstads miljöchef som polisanmält både Skanska och Banverket för det som många fasar är en miljökatastrof, är dessa dagar en mardröm.
Det är kusligt. Oerhört kusligt. När nötkreatur på 400 kilo inte kan resa sig och går på knäna. Oerhört otäckt.
Nu uppmanas familjer som bor nära tunnelbygget uppe på Hallandsåsen att inte dricka vatten ur egna brunnar som man räds har skadats av det giftiga vattnet. Istället sätter kommunen ut friskvattentankar enligt den första beredskapsplanen sedan andra världskriget.
Det är ovisst i framtiden också hur långt det här det sträcker sig, vilka konsekvenser det kommer att få.
Den 6 oktober 1997.
börjar ikväll med de senaste turerna kring det olycksaliga tunnelbygget genom Hallandsåsen. Idag riktar både miljöministern och kemikalieinspektionen skarp kritik mot Skanska och Banverket för att de använt ett giftigt tätningsmedel i tunneln. Inget gift har ännu hittats i naturen, men misstanken finns ändå att både djur och människor har blivit förgiftade.
Kring tunnelbygget under Hallandsåsen är människor oroliga och de vågar inte dricka vattnet. Kor har insjuknat och avlivats och fiskar har dött. Mycket tyder på att det är tätningsmedlet som används vid tunnelbygget som är orsaken. Det innehåller akrylamider, ämnen som är så giftiga att de finns med på kemikalieinspektionens så kallade OBS-lista över ett hundratal kemiska ämnen som kräver särskilt stor försiktighet om de ska användas.
Att hantera kemikalier av den här farlighetsgraden under så fältmässiga förhållanden som uppenbart har rått i det här tunnelbygget, det är mycket, 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 mycket tveksamt från hälso- och även miljösynpunkt för den delen. De höga volymer som det har varit frågan om här, man har tydligen hittills redan använt storleksordningen 1 000 ton av den här produkten.
Idag visar prover som tagits på grundvattnet och ett antal brunnar i området att det inte finns några rester av giftet där.
Man kan ju inte känna sig särskilt lugnad av ett sånt besked. Det tycker jag inte. Utan det här måste väl utredas ytterligare och se om vilka möjligheter det finns för de här substanserna att ta sig till grundvatten och grundvattenförande vattenströmmar i det här området.
Den 6 oktober 1997, Nobelpriset i medicin.
En forskare som tidigare möttes av stor skepsis inom vetenskapsvärlden fick idag sin revansch i form av årets Nobelpris i medicin. Stanley Prusner från USA får ensam 7,5 miljoner kronor för upptäckten av prioner som bland annat orsakar galna kosjukan.
Galna kosjukan som får djuren att duka under till följd av svåra neurologiska problem är kopplad till smittämnet prioner. Hos människor kallas motsvarande tillstånd Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Det är en i högsta grad aktuell forskning som nu belönas när Stanley Prusiner, verksam vid University of California, kan kvittera ut 7,5 miljoner kronor för sina insatser. Prusiner möttes milt uttryckt av stor skepsis när han utgick ifrån att hjärnvävnad och nerver rymde prioner, en ny typ av smittämne utan arvsmassa, men med förmåga att kontrollera och styra sin omgivning.
Problemet är då att det här proteinet i vissa ytterligt sällsynta fall kan ändra sin form. Det väcker sig på ett annat sätt och då blir det plötsligt ett smittämne som kan överföra sjukdomar till andra individer. Det kan också föras över mellan olika djurslag.
Det krävdes mer än 20 års slit i laboratoriet för att kunna renframställa det äggviteämne, det protein, som efter årtionden av vila plötsligt kan aktiveras och bli farligt. Arbetet med att visa hur överföringen från djur till människa går till, det arbetet fortsätter. Stanley Prusiners forskning har redan gett praktiska, politiska och ekonomiska återverkningar. Till exempel har kadavermjöl förbjudits som djurfoder.
Kunskaper om de här sjukdomarnas uppkomst kan omsättas i praktiska åtgärder som resulterar i att sjukdomen minskar.
Till symptomen vid prionsmitta hör demens, ett sjukligt åldrande i hjärnan. Mycket tyder nu på att Prusiners upptäckt också kan användas för studier av just demens, en av vår tids största folksjukdomar. Men specifika läkemedel ligger ännu långt borta.
Den 6 oktober 1997. Israel och Hamas-ledaren.
I triumf återvände idag den islamiska rörelsen Hamas grundare Sheikh Yassin till Gaza. Israel tvingades ju släppa honom i fängelset efter det misslyckade attentatsförsöket i Jordaniens huvudstad Amman. Ett försök att mörda en annan Hamas-ledare. Och efterspelet har blivit både försmädligt och kostsamt för den israeliska regeringen.
Han är 61 år. Han är gravt rörelsehindrad, nästan blind och döv, kommer hem på bår. Han är dagens starke palestinske man, dagens hjälte i Gaza. Tiotusentals människor trängs för att få en skymt av honom. I Hamasledarens enkla hem i fattiga Gaza är det fest för första gången sedan Ahmed Yassin fängslades av israelerna för 8 år sedan. Israel anser honom direkt skyldig till flera israelers död. Men nu är han fri och hans familj och stora delar av Gaza dansar. Sheikh Yassin förs i triumf i ambulans genom Gaza. Han grundade Hamas och kommer att spela en viktig politisk roll. För även om han är fysiskt handikappad visade han idag med kraft att han tänker förbli politisk och religiös ledare. Han är fruktad av både israeler och den palestinska myndigheten som de senaste veckorna fängslat hundratals Hamas-medlemmar efter krav från Israel och USA. Arafat fanns inte med bland de som välkomnade Yassin hem. Och Hamas-ledaren sa idag till jublande människomassor att han kommer att förbli en soldat så att den väpnade kampen mot Israel fortsätter tills ockupationen har upphört. Premiärminister Netanyahu, som idag mötte den amerikanske medlaren Ross, får utstå hård kritik för mordförsöket på en Hamas-ledare i Jordanien. Det som ledde till att Sheikh Yassin frigavs i utbyte mot 2 fängslade israeliska agenter. Dessutom tvingas Netanyahu nu att släppa ytterligare 22 palestinier just när fredssamtalen med palestinierna ska återupptas nu ikväll. Men det är fredsprocessens bittraste motståndare, extremisterna i Hamas, som dansar ikväll och som vuxit dramatiskt i styrka den senaste veckan.
Sjätte oktober 1997, Sverige.
Gamla och svårt sjuka patienter på Stockholms sjukhus utsätts för aktiv dödshjälp. Tas av dagar med en specialcocktail av olika mediciner. Ja, det berättade en anonym läkare i en radiointervju. Det handlade också om patienter som annars inte förväntas avlida den närmaste tiden. Nu försöker Socialstyrelsen undersöka de här påståendena.